Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna där vi pratar idrottspsykologi. Vi som sitter här heter Fredrik Weibull och Mikael Wallsbäck.
Och idag ska vi prata mindfulness inom idrott.
Varmt välkomna.
Och mindfulness eller medveten närvaro kan definieras som att avsiktligen vara närvarande i nuet utan att döma eller värdera.
Och att kanske också, jag tänker att mindfulness i definitionen också kanske var brett och smalt. Alltså att vara närvarande nuet utan att definiera, men och att man både i, om man till exempel tänker skidskytte, så är det ju när du är ute och åker mellan, när du ska skjuta, så kanske är mer förtjänt av att ha ett lite bredare fokus. Alltså det vill säga att du vet, ja, men här kommer en backe, så här ser banan ut, här kan jag ligga. Här är liksom min återhämtningsperiod under loppet och här blir det lite tuffare. Medan när du kommer ut på skjutbanan så är det ju liksom läge att smalna av fokus och verkligen bara fokusera på andningen eller vad de nu gör och liksom skjuta förhoppningsvis rätt i prick.
Ja, och sen växlar ju det under, även när du åker under skiddelen, så växlar ju mellan ett mer fokuserat, smalt fokus och ett brett fokus också.
Ja, precis. Men att om man bara åker, när du åker skidor, om du bara har ett smalt fokus, så kan ju det resultera i att du kanske tappar liksom i din strategi. Liksom att du blir för fokuserad på...
Ja, men växlar.
Men... Ja, ja, men att du blir för fokuserad på hur det känns inne i dig. Det kan du ju kanske inte bli om du ligger och ska skjuta. Alltså att du blir för fokuserad på... För då är det ju bara... Den är ju mycket mer stängd färdighet.
Mm. Absolut. Du vill inte... Den beror ju på om du har då fokuset inom bordsbrett, eller om du, man kan växla mellan inre och yttre, smalt och brett också. Där vill du inte ha reflektera för, eller ta in omgivningen.
Nej, och jag tänker, fotboll finns ju samma sak i att om du som mittback till exempel, så behöver du ju dels ha ett brett fokus och ha koll på vad, om du nu organiserar backlinjen, så behöver du ju veta vad de andra spelarna är. Men när det blir liksom en hörna eller något, så behöver du kanske gå in i ett inre fokus och fokusera på okej, här, var kommer bollen, hur tajmar den och hur nickar jag iväg den? Eller?
Ja, och samma sak om du springer och ska ha boll till att du får bollen och du ska passa. Eller liksom, men det kan, sen blir väl det på automatik. Jag tänker också mindfulness, det handlar mycket också om att vara närvarande här och nu. Vi människor är ju väldigt mycket att vi antingen tänker på vad som hände, varför sa han så, och hur funkar det där egentligen, och gjorde jag rätt, och väldigt mycket hur ska jag göra nästa gång. Man tänker väldigt mycket, och det har vi fått med oss att det är bra att tänka, men vi hamnar väldigt lätt där, och den lilla glappet här och nu försvinner ofta mycket. Vi är väldigt mycket antingen framåt eller bakåt och oroar oss.
Ja, och om man då provocerar lite i kanske just med mental träning, eller om vi tänker det vi faktiskt också har skrivit en bok om, träna tankarna, alltså mentala föreställningar. Det handlar ju väldigt mycket om att vara i framtiden eller dåtiden. Att liksom det här med målbilder inom idrott, att liksom se dig själv lyckas. Blir det då ett sätt att inte vara mindful?
Du kan ju före det. Jag tycker, alltså, det blir ett sätt också att om jag föreställer mig någonting, en viss situation, så blir jag också skapar känslor i kroppen och ser grejer, så handlar det ju mycket om att vara här och nu också. Jag blir medveten om mina känslor och tankar som kommer och jo, fast, simulerar någonting.
Fast skidskytten då, om vi tar skidskytt till exempel igen, VM som närmar sig om vi tar, men att just att när man kliver in i att föreställa sig loppet, då blir det ju för mig att då är man ju inte närvarande i dem. Om man då sitter i ett rum, så är man inte i det rummet, då är man ju liksom på arenan, eller man mentalt är man ju någon annanstans.
Fast det blir närvarande i inre. Sen behöver inte det vara fel. Det är bra att planera och tänka framåt. Inget är ju rätt eller fel. Det lämpar sig på olika situationer. Men om du föreställer någonting, så är det väldigt närvarande i ditt inre. Och sen kanske liksom du skapar... Ja.
Jag förstår inte hur du menar med närvarande i ditt inre. Alltså
du riktar inte fokus utåt mot rummet, utan du riktar fokus inåt i dig själv.
Ja, precis. Får ni hålla i lite. Men det blir ju inåt och utåt. Alltså att man föreställer sig någonting som inte sker just nu. Alltså det är ju skillnad att sitta i ett rum och vara fokuserad på sin andning. Eller hur
själva föreställningens tanken är ju att den är längre fram i tiden.
Ja, och då tänker jag att då är det ju inte mindfulness. Då är det ju liksom mentala föreställningar eller visualisering som man håller på med.
Absolut, men sen tänker jag att du måste inte föreställa att det är framåt i tiden heller. Men du föreställer att du kanske är på en annan plats i alla fall.
Ja, och där är ju då man kan hävda med mindfulness att där är ju den traditionen, alltså visualisering är ju inte ett sätt att jobba med mindfulness. Alltså det är ju två olika saker. Att mindfulness handlar ju om att vara i stunden. Men de kan ju vara bra båda och. Men vi har ju tränat ganska mycket med idrottspsykologi, kanske man kan tänka generellt att det här med att tänka framåt, se sig själv som en vinnare. Men med mindfulness så kommer du in i att det också är bra att stanna upp i det man är.
Och där man är här och nu, ja.
Ja. Och jag tänker också ett annat begrepp som när jag läste innan kring det här, så kommer det också upp flow. Alltså en del i flow, alltså flow då som definieras som liksom det här tillståndet som du som lyssnar eller man kanske känner igen när man känner att nu går allt per automatik. Alltså jag vet att jag kan ha den här tränar nu, men jag hade när jag spelade hockey liksom kom in och det var som att allt gick liksom lite långsammare. Och jag kan ha det nu när jag sitter och förbereder eller när jag är ute och föreläser också, att jag hamnar i ett flow där liksom så här,
allt flyter på, man är i situationen,
ja, ett väldigt närvarande i nuet på något sätt, och där liksom en komponent i flow är ju liksom en extrem närvaro i nuet. Men det, mindfulness är ju inte flow, alltså man kan ju säga att mindfulness är en del då i flow, eller en färdighet som är bra för att kunna komma i flow.
Om du stannar upp där så kommer du ju ur flow på något sätt. Men samtidigt som du har väldigt smalt fokus. Alltså när man, inom mindfulness kan man ju ha brett fokus och man kan ju ha ett smalare fokus där. Och då i ett flow så blir det ju också på något sätt att man har ett väldigt smalt fokus och är här och nu i situationen. Mm. Så att på något sätt är man väldigt... är man ju mindful, och om det kommer in en annan tanke då, om man är mindful då och har det, den attityden eller det sättet, så störs man inte lika mycket av det. Och då kanske man snabbare kommer in i flow igen.
Ja, och man, precis. Och det är också, tänker många som, när jag pratar mindfulness, eller en medveten närvaro till viss del kan också kallas.
Eller på svenska
blir mer vet nu, ja. Och då kan jag också fanna att många kan tycka att det är som ett passivt tillstånd, att här, och vad då ska jag sitta och vara mindful, alltså vad hjälper det mig liksom, att så här, att man på något sätt att det finns den här bilden av att så här, ja, nu går det jättedåligt i min pingis till exempel, och så ska jag bara sitta och så här, hopp, och inte göra någonting åt det. Alltså att lösningen då i mindfulness är på något sätt, ja, men då sitter jag bara i mindful, så är det jättebra. Och det är ju inte riktigt tanken med det.
Det beror ju på vad syftet är. Men om syftet är att spela bra i pingis. Ja, nej, precis. Det är inte, man vill ju prestera så bra som möjligt.
Ja, precis. Och jag tänker att för mig är det ett mer aktivt tillstånd. Alltså där du är dels kan träna på att vara i de känslor du är. Mm. Men att liksom, det handlar inte om att du inte ska agera. Alltså om du pingis är... har problem i liksom du, men i tajta matcher så du får inte ut det du vill. Du låser det liksom mentalt, att så här, du blir lite passiv. Du håller igen dina slag på ett sätt, du vågar liksom inte attackera på det sätt som du skulle vilja göra liksom.
Då bestämmer ju känslorna över mig.
Ja, precis. Och då är ju mindfulness, att vara mindful och jobba med det där, det innebär ju inte att ge upp och tänka så här, okej, nu är jag dålig på det här. Utan det handlar ju om att uppmärksamma att det här är ett problem. Och sen hitta liksom åtgärder för att få det att funka bättre liksom.
Ja, det är en sak om man sitter och mediterar och bara fokuserar på andningen. Och det är en annan sak om man är mer medvetet närvarande i vardagen. Och det är samma sak. Och då handlar det om att göra saker som funkar, som är bra för en. Så att om jag är ute och går och är medvetet närvarande, om det kommer en bil som inte stannar, så måste jag flytta på mig. Och sen kanske jag kommer ur. Eller det handlar om att fokusera på grejer som hjälper en. Och då när du spelar bordtennis så är det viktigt att fokusera på det som får dig att prestera. Att du liksom.
Ja, och ett aktivt tillstånd att träna på hur känner jag. Alltså att det här att kunna stanna upp och liksom, och då blir ju också mindfulness ju både förmågan att kunna stanna upp i ångest, oro, sorg, rädsla, lika väl som det att stanna upp i glädje, lycka. Alltså det vill säga jämförelsen mellan att kunna stanna upp och känna så här, wow, vilket lopp. Alltså nu står jag här och bara njuter. Alltså jag är jättenöjd med min prestation och vad jag har gjort den här gången.
Mm.
Det är ju att vara mindful. Men det är också mindful att komma till ett lopp, liksom om man tänker triathlon, och känna så här, nej, alltså jag vill inte. Alltså jag vill inte, alltså jag vill hem. Jag vill inte utsätta min kropp för det här just nu. Och jag vet att det kommer göra ont. Jag vet att det är kallt i vattnet. Och jag har inte tränat så som jag vill. Alltså det kan ju komma upp massa tankar där som liksom gör att du inte vill vara där.
Mm.
Och det är ju också mindfulness att kunna stanna upp i det och så här kunna, okej, nu har jag den här känslan. Känslan jag har är liksom är oro. Liksom, jag är orolig över det här loppet. Och det är okej. Och sen kunna då liksom någonstans fokusera på något annat. Vi kommer in på det lite senare. Men att just både förmågan att stanna upp i det som är jobbigt, men också det som är härligt.
Ja, och tillbaka till reflektionen då. Att inte värdera eller döma heller. Utan om man är orolig så är det som man känner. Och det är som du säger, det är okej.
Okay. Precis. Och man tänker att det finns ju, alltså mindfulness används ju ganska mycket inom idrott. Jag skulle säga att det används mer och mer, och det är någonting som i alla fall jag i mitt arbete både med grupper och individuellt jobbar nästan alltid med på något sätt. Och anledningen till att jag gör det är ju ofta den här just förmågan att liksom refokusera, så att lära känna sig själv, att bara det här, jag brukar använda en övning som innebär att kanske bara stanna upp 3 gånger om dagen och så skriver man upp så här, hur känner jag i kroppen? Alltså, det vill säga, jag kanske har hög puls, jag kanske är lite varm, eller jag är kall, eller jag har träningsvärk i mitt lår, eller jag har ont i knät, eller vad det nu är, hur man känner i kroppen. Och sen skriva, vad har jag för känslor? Alltså, är jag glad, ledsen, orolig, upprymd, eller vad det nu kan vara. Och sen också skriva vad det är man har för tankar. Alltså, vad är det jag tänker på? Och det där är jättesvårt. Det kan ni testa, du som lyssnar också, att göra. Det är liksom, jag som jobbar med det tycker fortfarande att det är svårt att stanna upp. Så här, vad är just den här skillnaden? Hur känns det i kroppen? Vad har jag för känsla? Och vad tänker jag?
Och sen koppla till det med, jag menar, mindfulness handlar mycket om att man är nyfiken och alltså, jag menar, att man kan förhålla sig till känslorna och kunna hantera dem. Och genom att skriva ner dem på det sättet så, jag menar, handlar mycket om att bli medveten att vad vissa grejer kanske man reagerar på och tycker är jobbigt. Och lära sig förstå att tankar är bara tankar, känslor är bara känslor, tankar och känslor kommer och går. Och det är helt naturligt. Och det blir ju också problem. Vi handlar, det är vanligt, det blir väldigt lätt hänt att man försöker undvika jobbiga tankar och känslor. Att man vill bli av med dem. Och hela tiden försöker hitta rätt känsla. Och, men det blir, finns problematik att när man försöker bli av med jobbiga tankar och känslor. För det är inte så lätt. De kommer lite när de vill. Och speciellt när man inte vill att de ska komma.
Ja, men precis. Och där är ju första steget. För att kunna bli av med dem så behöver du ju veta vilka du vill bli av med. Eller vad det är överhuvudtaget du känner. Och det är inte så. Det kanske liksom är lätt för dig och mig som något sätt jobbar med det. Men jag tycker ändå att det är svårt. Men att just det här, att vad känner jag?
Jo, och, men tillbaka där också. Att väl bra fokus att inte vilja bli av med dem. Utan snarare att kunna hantera dem, kunna vara med dem när de kommer. Och göra det man ska ändå.
Ja, precis. Och kunna också, det är bara begrepp i de här autopilot som jag gillar. Liksom, mm. att man liksom är på autopilot inom... Mm. Inom idrotten och det tänker jag mycket på när man jobbar med idrott eller liksom du tar simning att man, okej, nytt pass, nya grejer, okej, det är den här övningen, den har jag gjort 100 gånger, nu kör jag den och så har det här morgonpasset och så kör jag det här och så gnuggar man på liksom. Det blir på något sätt någon form av autopilot. Och,
det är lättare.
Ja, och det gör ju att man faktiskt inte behöver känna efter hur man känner för man kan liksom hoppar in i autopiloten och så får den köra liksom.
Absolut, och då kanske man märker att när man kör den autopiloten och låter det vara och inte är medveten som du säger, så kan man ju bli att man faktiskt fastnar i jobbiga tankar och känslor och liksom drar ner sig där att man försöker undvika en grej eller att det känns jobbigt och då går jag ner lite tempo, jag bibehåller inte tempo, så att man tar fel väg mot det man ska träna mot faktiskt.
Kan du konkret exempel för att hänga med?
Ja, men samma sak. Om du simmar där, du går på autopilot, så är det kanske jobbigt, vilket gör att du saktar ner tempot utan att tänka på det. Du bibehåller inte det tempot du ska ha, vilket gör att du kanske får en sämre tid och inte tränar. Håller de tiderna du ska träna. Om du är mer medveten och liksom att det är jobbigt och det är okej och jag vill hålla det här tempot ändå.
Men hur får du till att bli medveten om att oj shit vad jobbigt det är och det leder till att jag simmar snabbare?
Men som du sa, att man skriver ner tankarna och känslorna. Att efter man ser, dels att man jobbar på att vara mer närvarande när man simmar och välja om jag ska räkna kakelplattor eller om jag ska känna hur det känns i kroppen och fokusera på tekniken så att man aktivt väljer vad man är. Då måste man ju vara här nu för att kunna... Dels att man har ett mål med vad jag vill göra, men också att jag känner av vad gör jag nu, vad ligger i tankarna.
Och här tror jag många liksom inte kanske håller med som tycker annorlunda att när det blir jobbigt i simning eller om man är ute och springer långt. Mm. Så det du pratar om är att det är bättre att stanna upp och känna att det är jobbigt. För där tror jag många jobbar med att så här, tänk på något annat. Det här är bara att jobba igenom. Liksom. Tänk för fan inte på att det är jobbigt. Vad den gör.
Mm, men där finns det ju olika. Om vi pratar kognitiva strategier med löpning. Så finns det ju. Där är mycket vad som passar i stunden. Och vad som passar dig. Och vad som passar dig i stunden i loppet. Ibland är det lönar sig att vara mer i kroppen. Så att man. När man pressar sig så hårt så är det små marginaler mellan kanske att skada sig och inte skada sig och veta, kunna hantera en smärta och veta, menar, snarare när den smärtan blir fel eller när den är okej. Och sen kanske att liksom, nu vill jag vila från det här, jag fokuserar på något annat istället.
Ja, jag skulle ju hävda att det alltid är bra att vara i känslan. Alltså alltid vara bra medveten i hur jag känner, även om det är jättejobbigt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort,
so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Forskningen har visat både och när det gäller liksom distanslöpning, att, att båda två kan vara bra.
Att det är skönt att också distansera sig från hur det känns.
Ja, för vila i det. Men du är medveten om att du gör det också. Och kunna snappa upp också om det kommer en nu gör det fel, då kan jag gå tillbaka dit.
Just det, för där är ju en viktig skillnad om jag gör det medvetet. Att jag är ute och springer och tänker så här, okej, nu börjar jag tänka på något annat för nu behöver jag vila, eller liksom jag funderar, varför inte vara här, eller man försvinner iväg i tanken på något medvetet. Mer än att nu är det jobbigt, jag har panik, vad ska jag göra? Jag kan inte tänka på hur ont det gör, för då kommer jag inte orka det här. Då är det en dålig strategi att försöka.
Ja, eller man bara inte tänker på det. Man vandrar iväg i tankarna, mindre medveten strategi för att fly från det. Då kan det ju bli fel.
Ja, ja precis. Och tänk att ju mer man kan träna på att vara i sina känslor, desto bättre blir man. För många kan ju också uppleva, mindfulness jobbar ju också mycket med när man kommer till idrottare man kan träffa som har liksom aggressionsproblem eller hanterar frustration. Att just så här stanna upp i och veta, för att många upplever ju att det går från, om man tänker sin skala 1-10, från att så här, jag är alltid bra, jättebra, och sen bara pang, jättearg. Och med full respekt för att den upplevelsen är så bryter man ner den, så brukar det finnas steg i det där. Att man liksom kan se sig själv att ja, men det här började ju liksom redan i morse när jag skulle lämna på förskolan eller var sen eller liksom. Och sen har jag inte hunnit äta mitt mellanmål, och så nu började det redan i första halvlek i fotboll att jag missade några passningar eller så. Att, så här, att vara med på den stegningen. Och för att göra det, då behöver man ju faktiskt på lunchen, på jobbet eller i skolan ha förmågan att kunna stanna upp och känna så här, idag är jag orolig, alltså, idag mår jag ingen bra, eller det känns ingen bra idag liksom. Istället för att bara käka mat jättesnabbt och så vidare.
Eller bara, oj jag glömde lunch.
Ja, eller precis. Utan att, så den mindfulnessen och medveten närvaron blir också ett verktyg att liksom hantera, alltså att bli medveten om sig själv. Och det tror jag är ett svårt steg för många. Alltså jag tror att det är ett annorlunda steg om vi, när vi började prata med mental träning, visualisering, att man, det här att distansera sig från det, att liksom se sig själv framåt, alltså var inte kvar nu, så här, målsättning till exempel. Okej, just nu kan du inte det här. Alltså om du tar häck och springer häck, just nu så får du inte till hoppen över häcken. Och då finns det en strategi, men tänk om fem år. Eller stegen. Om fem år, då klarar du det. Eller då har du nått det. Men sen, det vi pratar om här är också att kunna stanna kvar i den här obehaget som är att just nu kan jag inte det. Och det är också okej. Att inte alltid måste fly till att så här, men det kommer lösa sig. För planen har man, men att också träna på att, men hur, alltså att respektera den här känslan som att, men jag tycker att det här känns jobbigt.
Och det är lätt att fly från, i dagens samhälle är det väldigt lätt att fly från sina tankar och känslor också. Med att lyssna på musik när vi går hem, eller kolla på Netflix, eller kolla Instagram. Och vad jobbigt det här var. Nej, men jag kollar på några roliga bilder istället. Så vi tränar hela tiden, eller vi får väldigt lite träning på att hantera våra tankar och känslor.
Ja, precis. Och inre motivation, som vi också har pratat lite om i podden, men den här yttre inre motivation är också ett sätt att stärka den inre motivationen, är också att bli mer närvarande. Alltså om du blir mer närvarande och känner hur du känns, då förhoppningsvis kommer du uppleva kanske mer lycka, eller liksom mer i det du gör. Alltså en större glädje helt enkelt i din idrott.
Och vara mer okej med de jobbiga känslorna, de jobbiga tankarna. Så att inte, om de är jättejobbiga och de är inte okej, och man känner väldigt mycket jobbiga tankar och känslor under träning, då blir det ju tråkigare att vara där också. Om de kan vara okej också, och man kan finna dem fascinerande eller vara nyfiken på dem, eller kunna låta dem vara där och fokusera på det man ska, så blir det också mindre jobbigt och mer roligt.
Ja, precis. För att just det här som jag kan också uppleva inom idrott mycket, att om man tänker då ångest, oro, liksom, att det är någon form av rött kors, liksom, det ska vi inte ha. Alltså vi ska inte ha liksom sorg, ångest, oro eller vad de här bitarna är. Men jag tror att perspektivet behöver vara att det är också en del i idrotten. Alltså vi pratade ju det
livet.
Med, ja, vi pratade med det med Erik Hilmersson för några avsnitt sedan på GP om det här tvivlet. Alltså han berättade om Johan Olsson, längdskidåkaren, som liksom innan lopp tvivlade på att liksom, jag kommer inte klara det här, kommer inte gå. Liksom. Mm. Men som ändå presterade bra. Att just det är väldigt mycket prat om de här positiva känslorna och upplevelserna. Men vi har ju lika mycket den här andra sidan. Och den behöver ju inte vara sämre.
Nej, och ibland har vi mer av den. Vissa dagar har vi mer av sådana och ibland har vi mindre av sådana. Och ju sämre, precis, de behöver inte vara sämre. Och ju sämre de är, desto, om man upplever dem som väldigt dåliga, då drar de ju ner den mer. Vilket gör att man upplever väldigt mycket så och kanske liksom mer stress och mer oro kring det. Och återigen till att vi får, jag menar att vi är så lätt att fly från tankarna och känslorna nu också, gör ju att vi blir mer sårbara om vi inte tränat på att hantera tankarna och känslorna, när vi inte har möjlighet att fly på samma sätt som när vi ska gå och lägga oss och sova. Då är det kanske svårare att kolla på bilder eller liksom kolla på film eller ringa en kompis. Utan då måste vi hantera dem. Och det är jobbigare också när man ligger ner än när man står upp att hantera den här oron och ångest. Och samma sak när vi ska tävla. Då kan vi inte heller bara säga stopp, jag vill avbryta här. Utan då är det svart och vitt, det är då det händer. Mm. Och då gäller det att ha tränat på det. Inte bara under träning men också under vardagen i övrigt.
Men här tror jag också kan lyfta på ögonbrynen om det vi faktiskt har pratat om nu, så någonstans att ångest, oro och rädsla är inte sämre än glädje.
Nej.
Om vi liksom, om vi verkligen sätter dem mot varandra. Hur menar vi här?
Med vad då?
Men det är väl klart att jag tänker att de är sämre. Alltså ångest, oro och rädsla är väl sämre än glädje?
Ja, det är ju mer, det är ju härligare att uppleva glädje.
Ja, det är roligare.
Sätt, man ju säga. Ja, absolut.
Men precis, men att den här oron, rädslan, som, nu viftar jag liksom med fingrarna här, men att den är ju, den leder ju också oss framåt. Alltså en rädsla till att misslyckas kan ju göra att vi lägger ner jobb för att lyckas.
Ja, och sen behöver man ju kanske inte heller, just med att den rädslan att misslyckas, alltså antingen om den driver dig framåt kan du ju aktivt välja att vara i den och flytta med i den. Eller så kan du ju välja att om den är, du inte kan hantera den just nu, så kan du ändå inte liksom sätta dig in och bli av med den då, inte liksom och försöka undvika den, utan låta den vara där samtidigt som du aktivt väljer att göra någonting som känns meningsfullt.
Mm.
Som att ringa en kompis eller göra läxan eller faktiskt gå till träningen, för du vet att du mår bra av det. Och det är bra träning att göra det.
Ja, och jag tänker att man får någon så här form av skräckfilm i huvudet. Att man, du vet, de här rummen i skräckfilmen där ingen går in. Och så ju fler som liksom inte går in, desto större blir liksom någon form av den kollektiva rädslan för det här rummet. Att det är något konstigt liksom. Eller man pratar om det här huset spökar i eller så.
Mm.
Och jag tänker att där kan man ju ställa till det för sig själv. Att om man aldrig öppnar dörren till rädsla, oro eller så, så kan ju den tendera att bli mycket större än vad den, alltså jobbet att försöka hålla den borta blir liksom mycket större än att faktiskt bekanta sig med dem.
De omvägarna runt man får ta, de tar ju väldigt mycket mer tid.
Ja,
precis. Och väl när man öppnar rummet så är man ju, har man förväntat sig att det där kommer det explodera, och då hjälper man nog till med den reaktionen också.
Ja, och om vi då tar upp den här glädje och rädsla och vi tar dem mot polerna, så är det ju liksom att öppna dörren för båda. Alltså båda har ju något att säga. Alltså om du vågar öppna dörren till rädslan, så har ju den kanske något att säga till dig. Att det finns en anledning till att du är rädd. Alltså du har inte bara kommit på att du är rädd. Alltså du känner ju det i kroppen, jag är rädd. Och då är det ju bra att liksom utforska den känslan. Vad är det jag är rädd för?
Exakt, för det kan ju vara något verkligt eller vara något fiktivt.
Ja.
Som du har inbillat dig, som egentligen inte finns.
Nej, och som kan hjälpa dig framåt.
Ja, eller bara så vet du det så kan du släppa det.
Ja, precis. Och samma sak som glädjen, att kolla på glädjen. Vad är det som gör mig lycklig? Vad är det som gör att jag tycker att det är kul?
Exakt, och göra mer av de grejerna.
Ja.
För problemet med att vi måste känna vara glada hela tiden, känna glädje, det är ju liksom, det är ju begränsad tid vi gör det. Och då försvinner så mycket annan tid. Och det blir också på något sätt ett desperat, att vara medveten närvarande, så är man ju i känslorna. Och kan vara i dem och låta dem vara där. Men om man just, och det var länge sedan man var glad och man blir glad att, av den känslan, då vill man ju ha kvar den. Och det är som att försöka, det är väldigt svårt att dra kvar den där glädjen, för det svinner den direkt nästan. Man skrämmer bort glädjen, skulle man kunna säga.
Och tävling, om man tänker då i, till exempel om vi tar ett OS, det är ju vart fjärde år, så är ju mindfulness här också ett bra sätt att träna på, att fokusera på det man ska fokusera på. Mm. Vi är kanske luddigt där, men om du har, om du hittar en idrott som jag känner till med det här, med de olika stegen i OS, men jag vet inte, men höjdhopp till exempel, att om du då är närvarande där, att vara i stegen liksom, var du har blicken och du ska spänsten hoppa upp, så är det som är viktigt för att du ska lyckas så bra som möjligt till exempel. Mm. Eller i simningen så är det andningen, är väldigt viktigt att få till andningen. Och om du inte får till andningen, då minskar ju din chans att du ska prestera bra. Vilket minskar din chans att du eventuellt vinner eller når ditt resultat.
Så bra som möjligt.
Ja. Och här blir ju en större utmaning på tävlingar. Att de här tankarna kommer som liksom får en att flyga iväg till resultatet. Alltså att, som jag håller ju på med CrossFit lite och har nu tävling där, och där är det jättetydligt när CrossFit Open som det heter, att när jag går in och börjar tänka på resultatet och jämföra mig, då det första som händer är att jag tappar andningen, och tappar jag andningen så blir jag mer anfodd och då orkar jag inte lika mer. Alltså om jag lyckas bibehålla fokuset på att liksom ha en andning, det kanske låter larvigt, men att för mig är det jätteskillnad när jag hamnar i resultatfokus, då tappar jag teknik och andning jättetydligt. Och det gör ju att jag får ett sämre resultat.
Och ju mer resultatet betyder, ju mer det spelar roll, desto mer utmanande blir det på något sätt. Då. Som ett OS då, att det bara händer var fjärde år, och då gäller det att verkligen lyckas. Och då är det lättare att komma till resultatet eller snabbare tänka i början av prestationen, liksom början av loppet, jag ligger efter, shit, nu blir panik, vad ska jag göra nu, det här kommer inte gå på något sätt.
En övning som i mindfulness som man kan göra, är ju, som jag gillar i alla fall, som vi har pratat om också, det är den här en minut i tystnad, eller fem minuter, eller en kvart. Alltså, och det är, många kan ju kalla det här meditation, men också, men att det vi menar när du pratar om, det är ju liksom att om du egentligen bara sätter timern på en minut, eller vi tar fem minuter, och så sätter du på fem minuter, och under de här fem minuterna så ska du enbart fokusera på din andning. Alltså hur du andas in och hur du andas ut. Och följa den.
Hur känns andra i kroppen och när du andas.
Och var kvar i andningen. Alltså om du då så här, andas in, andas ut, och så just det. Vad ska vi äta ikväll? Nej, tillbaks. Vad andas in? Just imorgon, träningen imorgon. Vad ska jag träna? Ikväll blir den. Nej, tillbaks andningen. Alltså att det är inte fel att hoppa, men att träningen innebär att det som är syftet med övningen är att träna på att stanna upp.
Ja, och inte heller. Det är inte fel att hoppa. Alltså det blir ju att man, om man är väldigt duktig, så kommer ju tankarna kommer ju hela tiden. Så att det finns ju en förmåga att bibehålla fokus och göra det så bra som möjligt på en sak. Men också att refokusera så snabbt som möjligt. Och samma sak där, det är inte fel när tankarna försvinner. Utan då handlar det bara att acceptera det så fort som möjligt. Och dra tillbaka dem till det som är meningsfullt och som ger någonting.
Ja, och jag tycker att, även om du har något annat exempel. Jag tycker att den övningen kan man använda till exempel innan ett träningspass. Alltså när man kommer till arenan eller hallen. Att man liksom innan på något sätt man börjar byta om. Eller så kan man gå in på toan eller sätta sig någonstans. Och bara ta en, två minuter och bara andas. Alltså som en brytpunkt från kanske skola, jobb till träning. Eller när man kommer till träning. Att det blir som ett sätt att kliva in i träningsmode eller matchmode.
Ja, du kommer ner för att senare, det blir ett avbrott för att senare fokusera. Vad ska jag fokusera på träningen?
Och kunna stanna upp och liksom någonstans efter de här fem minuterna. Liksom, men hur är det idag? Mm. Hur känns det idag? Liksom? Så här, jag känner mig pigg i kroppen och det, ja, men jag är på G. Liksom. Ja, men då vet man det. Har man det med sig? Än att känna att idag är jag orolig. Idag är det premiär. Liksom, första matchen för säsongen. Det är oroligt. Ja, då vet man det.
Mm.
Att liksom göra en incheckning på något sätt.
Och kunna hantera det utgångsläget man är. Jag är här och nu och det är mitt bästa för att prestera så bra som möjligt där. Mm. Och den övningen är också bra att få in under träningar och tävlingar. Om man tar tennis som exempel så är bra att använda det som en del av rutinen mellan bollar och mellan bollar och poäng. Att man då tar ett eller två djupa andetag och fokuserar på andningen. När man anstränger sig väldigt mycket fysiskt eller att man har en hög aktivering på grund av till exempel nervositet så har man en tendens att andas högt upp och andas ytligt. Och genom då att ta ett par djupare andetag så får man in mer syre i lungorna vilket hjälper den att slappna av och att samla sig. Vilket gör att man kan fatta bättre beslut inför nästa poäng. Och det blir också som ett slags mentalt break. Att genom att då fokusera på enbart andningen så tänker man inte på tennisen, på prestationen, på matchresultatet, att man måste vinna och så vidare. Utan man fokuserar bara på andningen vilket gör att man får ett litet break. Och det hjälper en att fokusera längre och fokusera ännu bättre när man väl spelar. Och kanske gör mest skillnad senare i matchen. För det blir ganska många poäng. Kanske liksom 150 poäng senare. Så har man fått ganska många. Om man då använder den här som en rutin mellan varje bollar. Mellan varje boll. Så har man fått ganska mycket mer mentala breaks. Vilket gör att man har större chans att orka fokusera bra i slutet av matchen också. Och det kan vi även bra göra mellan eller under sidbyten. Och att man då under en längre tid, lite längre tid kan fokusera på andningen och få lite längre mentala breaks även där.
Och en grej som jag tycker är kul, det är det här att gå snabbare eller långsammare. Brukar jag kunna roa mig med när jag är ute. Att det blir också ett sätt att bli mer närvarande. Att liksom, om du ändrar ditt beteende eller typ ändrar morgonrutinen eller ändrar rutinen inför träning. Det är också ett sätt att liksom lite väcka hjärnan eller liksom skapa, oh, nu, vad händer nu? Eller ta en annan väg till jobbet eller en annan väg till arenan eller träna på en annan arena eller med en annan tränare eller med andra träningskamrater. Också sådana här bra tecken på för att någonstans uppmärksamma, ja, men det här var ju inte, det här känns inget bra liksom i det här. Alltså man blir, känslorna blir liksom mer nakna, uppenbara på något sätt när man byter miljöer, kan jag uppleva. Eller är ju också en sån övning som man skriver om är bra. Och vad heter det, sen gillar jag ju också det här att vara, när man är ute eller man är i ett rum kan ju också vara, men framförallt man är ute, att också uppmärksamma löven eller trädet eller hur varmt, kallt är det. Hur ser det ut? Liksom, vad är, och att bara ta in omgivningen liksom, med de här fem sinnena. Det är också ett sätt att bli närvarande i den stunden och träna på.
Precis. Och sen är mer medveten närvaro är viktigt också att poängtera att man måste inte vara där hela tiden. Så om vi tar en match eller en tävling så kan det också vara viktigt efter vissa moment att utvärdera vad gjorde jag bra där. Vad kan jag göra bättre? Och då lämnar vi nuet och tänker tillbaka på det som har hänt. För att lära oss och ta med oss så vi kan fokusera på rätt saker framåt. Och nästa game ska, eller nästa poäng ska jag fokusera på det här. Då har vi också lämnat. Men sen tillbaka till nuet nu efter det.
Mm.
Så det handlar ju också om att veta när det är bra att gå framåt och gå tillbaka. Och så ofta som möjligt när det är bra att vara i nuet här och nu.
Ja, och att hitta, vilket kanske är enklare ibland, hitta situationer där man vet att man tycker att det är kanske lite tråkigt eller obehagligt det man gör.
Mm.
Och kunna stanna upp i det. Och en sak som jag har, det var att vänta på bussen eller pendeltåget, att just där kunna stanna upp i den väntan. Alltså, och inte jag inte göra någonting annat. Och jag tänker att i tunga träningspass, när man vet att nu kommer jag ha ett tungt träningspass som kommer vara jättejobbigt, att redan innan kanske bestämma sig för att om jag idag ska träna på att vara kvar i de känslor som kommer. Det är liksom en del av det här, att jag ska inte bara, åh gud, hoppas det här är klart snart, utan bara okej, nu är den här känslan, nu kör vi. Alltså att träna på att orka vara kvar i de här obehagskänslorna.
Och när saker inte fungerar, att man ser det som en utmaning att hitta lösningar istället. Och se det roliga i det. Och när vi pratar om medveten närvaro, att mindfulness får in det mer på träningarna, på tävlingarna också, att bestämma sig innan för att aktivt göra det. Och även utvärdera efteråt hur närvarande var jag och hur mycket sprang tankarna iväg. Vad funkade, vad hjälpte mig? När var det mest svårt? Och som du var inne på, Mikael, att ju mindre man vill vara närvarande i en viss situation, desto mer givande är det ju på att träna på att vara närvarande.
Men när jag sitter och lyssnar på er, ursäkta att jag står från kontrollrummet, så här, men ni pratar hela tiden om aktiva handlingar för att uppnå mindfulness. Kan man inte bara tillåta sig att bara vara och låta tankarna vara fria?
Absolut, och där är det viktigt att välja stund för det. Att om jag ska läsa historieläxan, så vill jag aktivt jobba med att läsa och ta till mig texten. Och om jag sitter på bussen och bara vill låta tankarna vara fria, så får jag göra det. Men att jag aktivt väljer när jag ska göra vad. Och sen ibland kan det ju passa bara att låta och bara ta in tankarna och ta in känslorna också. Men då att man är medveten om att nu måste jag agera, nu måste jag göra någonting. Att man ser till att göra det. För att annars är det lätt att fastna i det också kanske.
Ja, men det är ju visst intressant att vi måste ju lägga in aktivt prestation i mindfulness. Att det måste ju då vara något som gör, vilket man kan ju då skratta. Och man kan ju också lite provocerande, man kan ju vända på det och säga så här, vad är problemet? Vi är ju mindfulness hela tiden. Alltså vad ska vi annars vara liksom?
Fast det är det inte.
Ja, men om man bara hade så här, stanna upp. Vad är det du är? Alltså du vill inte liksom sluta springa och lyssna på alla podd. Alltså,
ja, att jobba mer med vad där man är.
Ja. Ja, eller att det är ett naturligt tillstånd att vara där man är. Att säga, ja, det är klart jag är det jag är.
Vad fysiskt annars, eller mentalt?
Ja, kanske både och.
Ja, fast mentalt så har vi ju en tendens, många väldigt lätt att vara det som hänt eller vara framåt. Så, ja. Att till Johns fråga också, kan inte bara låta tankarna vara? Det kan man ju göra också, men då blir det ju lätt att de faller framåt eller faller bakåt. Och om man har tränat mycket på vara här och nu, då kanske man inte behöver, då kanske det blir av sig självt att man är närvarande här och nu och uppmärksam på vad man ser och vad man hör. Eller känner.
Ja, och jag tror att man skapar ju ställen där man kan träna på det här att vara i det. Och för vissa fall är det här, tror jag, mer naturligt. Alltså att man kanske kan tänka att liksom i en storstad eller lite liksom tempo, att man där, så här, nu ska vi, alla är stressade, så nu ska vi jobba med mindfulness liksom. Men att har man en struktur, alltså att vara i en vacker naturmiljö till exempel uppe i fjället, då är det ju väldigt naturligt att man är i den miljön.
Ja, det är lättare att vara där då.
Ja. Ja. Sen kan du ju absolut vara där och vara jättestressad över annat. Det finns de som är det också i vackra miljöer, det är inte det jag säger. Men det finns ju något i liksom också grundtempot som är att säga, men mindful, då måste vi tillföra det med en övning. Men så är det väl kanske det vi behöver göra också ibland. För att liksom...
Och vissa behöver ju inte det. Men det är därför det är så viktigt att byta, ja, men som du sa, det kan hjälpa att byta väg eller göra något annat. För då blir vi ju mer uppmärksammade, då blir det också lättare att ta till sig att oh, vad fina hus det var här. Ja. Om man går i samma väg hela tiden till jobbet, så blir man ju så van vid det att det är lättare att bara gå på autopilot och sätta på någon musik för att känna att man...
Ja, och mindfulness, när jag använde det, så gjorde ju det att jag fick upp behovet för att jag vill ha det. Alltså att jag saknar när jag inte har det. Alltså att det är någonting jag vill jobba med hela tiden. Liksom,
och på samma sätt som fysisk träning.
Ja, så, men innan hade det är som att jag inte hade smakat på den känslan innan.
Och där kanske man måste komma över en tröskel också för att komma dit.
Du, om vi summerar då. Vad säger vi då? Mindfulness inom idrotten.
Ja, men att jobbiga tankar och känslor kommer komma. Och då är det bästa vi kan göra är att lära oss och kunna vara okej med dem. Och på något sätt, ju mer ju mer du jobbar med att vara okej med tankarna och känslorna och prestera därifrån du är, desto oftare kommer du nå det tillståndet du vill. Det är väldigt vanligt i idrotten att vilja nå ett visst tillstånd, men det är svårt att komma dit. Så just genom att acceptera att liksom, ju mer okej du kan vara med de jobbiga känslorna och göra det du ska, desto oftare, paradoxalt nog, desto oftare kommer du komma till de känslorna istället för att jaga dem.
Ja, och jag tänker de här båda dörrarna, att öppna dörrarna åt de känslor du har, att våga göra dem. Sen kanske inte alltid i alla tillfällen, men öppna dem, kolla vad de vill, släpp in dem, ta med dem. Visst, det kommer vara skitjobbigt ibland, men du kommer tjäna på det i längden.
Och det är okej.
Det är okej. Tack för att du har lyssnat på oss, och vill du höra av dig så går det jättebra på kontakt@hjärnskrynklarna.se, och ni får gärna följa oss, gilla och prenumerera på vad du gör på de här podcast-apparna, och där får ni gärna även sätta betyg på oss och lägga en kommentar för vad ni tänkte och tyckte. Ha det så bra. Hej.
Hej då.